hallå där, hur mås det? Sitter du där på bussen efter ett jullov på väg till ett jobb, men det molar i magen. Inspirationen är på minus och ångesten kanske är rejält påtaglig. I sådana fall kanske det är dags för dig att börja fundera på att göra något annat. Du lyssnar på Dumma människor med två karriärsbytare, nämligen mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om att ta klivet och byta karriär. Varför ska man göra det och kan man göra det för ofta? Hur mår vi av det och varför är det så otroligt läskigt?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Björn, jag sa att vi var båda karriärsbytare, och det stämmer, visst?
Det gör det ju absolut. Vi har ju, både du och jag, gjort väldigt olika saker. Jag tror att vi är väldigt lika varann på det sättet att jag är ju oerhört förändringsbenägen.
Ja.
Jag har aldrig varit längre än 3 år på något jobb i mitt liv. Alltså, jag har varit i samma karriär längre än 3 år såklart, men inte på samma plats. Jag får en sån itch att saker behöver hända, och jag vet att alla är verkligen inte såna. Det finns många som mår jättebra i icke-förändring.
Jag kom på ett ord för vad jag tycker att du är, Björn. För du byter ju inte bara liksom jobb, utan har ju gått från liksom, förlåt, redaktionschef till psykolog. Du är en banbytare.
Åh, fint.
Och lite, låter lite som ett talfel.
Just det, ja, men det kan jag leva med. Mm. Vill du berätta lite om din erfarenhet av det här? Är det lätt eller svårt eller känns det tvunget eller berätta?
Jag tror att om jag jämför med de flesta människorna runt omkring mig så är det väldigt lätt för mig. Det är alltid smärtsamt med separationer. Jag har alltid tyckt om de arbetsplatser eller karriärer eller sammanhang som jag har bytt ifrån. Så sorgligt och läskigt, men jag tror att den där läskigheten, alltså pirret, är så himla förknippat med så här möjligheter och äventyr.
Ja.
För mig. Jag blir typ uppspelt bara jag tänker på det nu.
Ja, det är så himla spännande det där. Alltså vad det är som driver en. Jag har ju då noterat hos mig själv att om saker och ting är för statiska,
just det,
så blir jag låg.
Ja.
Och vad det beror på, ja, jag har inte riktigt hittat något svar på det. Men jag bara vet att det är så. Alltså att jag behöver någon typ av projekt. Jag behöver bygga något. Någonting måste hända. Annars blir jag lite låg. Alltså det är som att jag får någon typ av existentiell svärta.
Är det något allmänmänskligt? Eller är vissa är lagda så, andra inte?
Jag skulle säga att det är nog väldigt varierat.
Ja.
Det finns ju väldigt många som tycker att förändringar är obehagliga. Att man trivs i det statiska och trygga. Sådär.
Just det. Mm. Och om man är lagd som både du och jag är, kan jag konstatera att vi vill ha så här något problem att lösa, något mysterium eller något som bara är så här...
Just det, jag måste ändra på det. Jag måste,
ja, något måste
bygga något, laga något, ändra något. I det så mår jag bra.
Kände du igen dig i det här att det känns så här att byta karriär eller ömsa skinn eller så, att det känns liksom lite fult? Jag har känt att de tre senaste gångerna jag har liksom sagt upp mig eller bytt jobb, så har jag varit så här, åh gud, nej, nu kommer folk bara med. Va? Igen? Ska man ut och fladdra? Hitta på nya saker? Det är inte seriöst.
Jag tror den rädslan hade jag inte, men jag hade andra. Och en var väl framförallt då att, alltså att det skulle bli ett statustapp. Faktiskt.
Just det.
Jag hade ju ett sånt fint, som du sa, fint redaktionschefsjobb på
finaste tidningen.
Ja, precis. Och sen så skulle jag bli student då.
Just det. Har jag
i fem år. Och dels var det ju den här, alltså du vet, att gå från hög lön till jättelåg inkomst.
Nudelinkomst.
Och sen så, du vet, man är van att bli bjuden på typ ambassadmingel. Och sen så. Så att jag var lite orolig för att ingen skulle bry sig om mig. Men det här är fina. Folk älskar drastiska karriärsbyten.
Ja, det gör de fan.
Mm.
Gud vad vi älskar det.
Jag tror att det är så att väldigt, väldigt många går runt med någon typ av oförlöst dröm. Sådär.
Ja.
Och blir jätteinspirerade när det är folk som vågar hoppa.
Ja, jag har berättat om min gamla skivbolagschef Åsa, som var liksom en av världens mäktigaste musikindustrikvinnor. Hon slutade och började plugga till sjuksyra. Nästan vuxna barn och bara, nu ska jag bli
sjuksyra. Jag tror att det är precis den sortens stories som är allra mest inspirerande. Det är inte det där att man hoppar till något annat flott, utan det är så här, nu ger jag upp massa formell status kanske eller så.
Jag gör ett fuck you till hela
den för här, att liksom följa mitt hjärta. Och det är det som inspirerar folk. Och lite så var det ju för mig då. Och det som hände, jag tror att ingen skulle vilja luncha med mig, men det var så här fler som ville luncha med mig än vanligt då. Och det är så här typ främlingar, halvfrämlingar, kompisars kompisar som är så här, du, jag har det här liksom funderat på att ta det här klivet och bli florist, eller du vet,
just det,
skulle inte vi bara kunna ta en lunch och få bara höra hur det var för dig och så. Så att jag har tagit 10 sådana träffar.
Nej,
och jag älskar det. Det är så härlig liksom energi i de mötena ofta. Det är någon som bara vill göra något stort steg i ny riktning och så här, det är bara otroligt livsbejakande, tycker jag. You better not try to stand in my way as I'm walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. Vill du veta, Lina, vilka tre saker som jag ser i min klinik? Det här är inte vetenskap, det här är bara min egen anekdotiska,
empiriska studie.
Yes. Vilka tre saker som mest påverkar måendet hos folk? Alltså tre yttre faktorer.
Nu ska vi se här då. Då är det ledtråd. Jag tänker jobb, arbetsplats, hur man har på jobbet, vem man lever med och hälsa.
Okej. Okay. Jo, nej, men det är när sommaren kommer. juni brukar man se en symptomreduktion.
Okay.
Jag har aldrig sett någon studie på det här.
Nej.
Men så har det varit hos mig i alla fall. Jaha, så här, dina depressiva symptom eller din OCD eller ditt paniksyndrom eller vad det nu handlar om blev mycket bättre.
Nej.
Juni kom. Det är inte alltid så.
Men
liksom oproportionerligt ofta. Så att vi har liksom sommar. Vi har när någon blir pangkär. Då bara kan, liksom, oavsett vad man har för problem, så blir det ofta mycket bättre.
Okej.
Ofta, och ibland så till en milda grad att folk slutar komma till mig.
Behöver du ha besvarad kärlek?
Ja.
Lycklig kärlek?
Lycklig kärlek, ja. Alltså när man får till det.
Okej, okay, fattar.
Och det tredje är jobb. Alltså, du vet, man byter jobb. Man kommer till ett nytt jobb som man trivs med. Det brukar vara en sån här grej som, jaha, det här löste ju allt annat. Och jag menar, det finns ju, det är klart, det finns massa liksom psykiska eller psykiatriska problem som behöver, som inte avhjälps. Men det här är tre sådana yttre faktorer som ganska ofta brukar ge symptomlindring eller symptomreduktion då, som jag har sett. Och jobb är ju temat idag, och just att liksom byta jobb. Så att jag vill bara illustrera hur otroligt viktigt det kan vara för ens mående att gå till ett ställe som man trivs på.
Ja, nu orkar jag inte räkna med. Jag föreställer mig att vi ju ändå lägger typ mer än hälften av vår vakna tid på det här jobbet.
Ja.
Beroende på hur mycket man sover.
Just det. Och hur mycket man tar med det hemma och sådär.
Ja, just det.
I huvudet eller på andra sätt.
Men säg så här då. Jobbet upptar ju väldigt stor del av ens vakna tid.
Så är det. Så är det. Och ofta en av de saker som är mest meningsfulla för livet, med mening och så.
Ja.
Och jag tänker på det här med grundläggande värderingar. För att det är väl det handlar om, tror jag. Är det här ett jobb? Och nu kommer jag dra till med ett sånt psykologuttryck som tar mig i värderad riktning. Alltså, att gå till det här jobbet, är det någonting som liksom följer jag mitt hjärtas kompassriktning på arbetsplatsen? Det kan låta svulstigt och pretentiöst. Men det är där jag brukar börja faktiskt. När jag har någon som har någon typ av dilemma då kanske. Ska jag hoppa eller ska jag göra det här nya? Ta det här nya steget karriärmässigt eller så.
Just det. Man tänker på det man gör. Så försöker man hitta en ganska rak linje från det man gör till ens värderingar. Och får jag då be dig berätta lite hur fasen vet jag vilka mina grundläggande värderingar är?
Ja. Då har jag ett par övningar som jag brukar köra. En vet jag att jag har nämnt i en fredagsfråga för
evigheter sedan. Det är där den är mysiga när man fyller 90 år och folk håller tal.
Just det.
Ja, den är så härlig.
Kan recappa den jättekort då. Just det. Så att scenariot är så här, att man ska tänka sig sin 90-årsfest. När man firar den, gärna försöka visualisera en plats och så att man verkligen känner att man är där om man har en sån bra föreställningsförmåga. Och sen så ska man också befolka den här festen. Och på den här festen så kan alla möjliga vara. Sådana som även rent realistiskt sett inte hade kunnat vara där. Alltså det vill säga en förälder som skulle vara för gammal och har gått bort då. Eller ens ofödda barn. Eller den partner man ännu inte har träffat. Så de kan också vara där. Och sen så i det här persongalleriet ska man välja ut tre personer som håller ett tal till en. Om hur man har levt sitt liv. Och då är grejerna, att man ska tänka så här, vad skulle jag vilja att de sa?
Just det.
Och sen så, om det specifikt handlar om karriär då, så kan man ju karriärvinkla det lite grann. Alltså då kan man till exempel ta så här, avskedsfesten på jobbet. När man ska gå i pension så håller ens arbetskamrater ett tal till en. Tre personer väljer man ut. Tre personer från ens karriär och arbetsliv och så. Vad vill man att de ska säga om hur man har levt sitt yrkesliv? Vad vill man att de ska säga i de här talen? Ja, då är det kanske, ja men Lina, hon var så himla, alltså hon har varit en sån otrolig chef, hon har sett alla medarbetare som individer, hon har pushat folk att våga, hon har själv varit väldigt modig och tagit risker, alltså det kanske är det du vill höra. Och utifrån det så kan du få lite information då om vad är det som är riktigt viktigt för mig när jag kliver ur den här dagliga, automatiserade vardagslina. Alltså om jag bara har lite så helikopterperspektiv på hela mitt yrkesliv. Vad är det som är allra viktigast? Det är ett sätt att bara komma åt det här. Vad tror du jag menar?
Absolut. Jag tycker nästan det var enklare att tänka 90-årsfest. För att då fick jag fram värderingar som inte behöver ha. Alltså om jag tänker 90-årsfest så blir det plötsligt så här, jag vill ha varit en trailblazer, eller jag vill vara någon som försökt förändra spelregler eller så här.
Just
och då bara, vänta, det här är hur jag vill leva. det här är vem jag vill vara och hur jag vill leva. Vad i det kan jag liksom, ja, vad kan jag dra röda trådar till mitt yrkesliv?
100%.
För jag tänker att det är så många som i sitt yrkesliv, nej men jag kan inte vara en trailblazer, jag kan inte vara modig, jag kan inte vara den som värnar om de små och fattiga, eller så här, för att det är inte det jobbet jag har.
Mm. Precis, och sen kan det vara så att, ja men till exempel att du vill att Max ska stå där.
Ja.
Och säga att du var en så närvarande förälder.
Ja, familjen var nummer ett.
Ja. Exakt. Och då blir det en faktor så att säga, när man ska planera karriär också.
Exakt.
Så att det är bra att tänka så, ja. Så att det är en sån övning man kan göra. Mm. Sen har vi en som är slightly darker. Då,
då dog man.
Ja.
Ja, man dog.
Den heter 5 år kvar att leva.
Mm.
Och jag ska säga det att båda de här övningarna är sådana att de kan liksom väcka ganska starka känslor. Så att man, om man känner att man är på en så instabil plats, så kanske man ska låta bli och stå faktiskt. Mm. Litet medskick. Jo, 5 år kvar att leva scenariot där är att man får en diagnos som är att en mystisk och underlig diagnos som är att om 5 år på dagen så kommer du knallfall att puff, gå bort. Mm. Och fram tills dess så kommer du att ha bibehållna fysiska och mentala förmågor.
Ja, du mår toppen, eller du mår som du mår fram till
det.
Mm.
Just det. Och hur skulle du i det scenariot ändra ditt liv?
Just det.
Och om man har karriärfokus då, hur skulle du, vad skulle du göra med karriären kanske? Så. Och det är klart, det är ju ganska många som svarar, jag skulle typ sluta jobba, eller jag skulle helt och hållet ägna mig åt familjen eller så. Men det man vill åt där är bara att man ska komma åt den här idén om att vi har det här livet. Och vi har, liksom tiden har ett värde. Alltså jag bara tänker på det som hände när min mamma gick bort till exempel. Att det blev ju en sån otrolig... Alltså det hände så mycket i mitt liv efter det. För att jag fick en sån i kroppen upplevelse av att jag behöver göra det bästa av den här tiden. Mm. Och det är lite det man vill åt med den här övningen då. Så att jag brukar köra de två.
Mm.
Som så här värderingsövningar, och så får klienten komma tillbaka. Och så har jag vissa såna... Jag kan sjunga ut dem på Instagram. Men vissa liksom... modeller där man skriver in sina värderingar.
Ja, lägg ut det på Instagram, sånt är så himla mysigt.
Mm. Så kan man göra den övningen då för sig själv om man vill. Så att då får man en idé om det här är den kompassriktning jag vill gå i.
Ja.
Och sen kan det vara lite klurigt ibland för att värderingar kan krocka. Till exempel att jag vill leda andra och göra en chefskarriär kan krocka då med
närvarande förälder.
Närvarande förälder och sådär. Och så får man hantera det allt eftersom. Mm. Då. Men så kan det vara.
Jag kan tyvärr inte jobba kvar på Rosling & Partners längre. Jag säger upp mig med omedelbar verkan. Och då menar jag naturligtvis så fort det är avtalsmässigt möjligt.
Peter, har du verkligen tänkt igenom det här?
Ja, jag är ledsen Christer. Men det här är sättet jag vill leva på.
Okej, då har vi gjort ett litet värderingsarbete. Vi vet liksom lite i vilken riktning. Hur ska man liksom öppna upp luckan för vad det här andra kan vara? För det kan jag tycka är svårt. Det blir så himla lätt att man så här, nu gör jag det här på den här arbetsplatsen, så jag kanske skulle kunna göra samma sak på stället bredvid. Alltså att man vill ju liksom ha lite byta bana, även om det inte behöver vara totalt banbrytande, så åtminstone liksom, hur får man tillgång till sådana tankar då?
En bra liten övning att börja med är en brainstorming-övning. Papper, penna, sätt en tidsgräns. Kvart kanske.
Mm.
Instruktionen till dig själv blir den här. Tänk fullständigt fritt. Var öppen för knasiga, komiska, dramatiska förslag.
Mm.
Allt får finnas.
Mm.
Du behöver inte vara realistisk i det här skedet.
Man var supermodell.
Ja,
mm.
Precis. Och poängen med det är ju att man vill komma bort från den här Einstellung-effekten. Minns du vad det var, Lina Thomsgård? Det gör du inte.
Nej.
Jag ser på det.
Pottkant sits på.
Einstellung-effekten, det är det här när man har så mycket expertis i någonting. Man är så insnöad på något så att man blir liksom blind för allt vid sidan om. Alltså egentligen när man
försöker lösa problem på samma sätt som man alltid har löst
exakt.
Dem.
Exakt, man försöker lösa
med
problem.
Samma,
precis. Man försöker,
som jag är författare, så försöker jag laga toaletten med en penna.
Exakt.
Det är så jag alltid har gjort med
precis.
Problem.
Yep.
Penna. Mm.
Och det där är en sån typisk grej som man lätt fastnar i då när man ska brainstorma. Att man tänker för smått egentligen.
Just det, man tänker kan jobba med administration fast på det där stället. Så man, nej! Segla båt.
Just det.
Kan du göra.
Mm. Så att ha den typen av öppenhet då, att man både liksom, små steg och stora steg kan få rymmas i den här brainstorming-listan.
Ja.
Och då har vi gjort den här brainstormingen. Mm. Då ska man fundera på vilka konkreta handlingssteg, alltså vilka steg man kan ta.
Just det.
För att närma sig det här då. Mm. Och då tycker jag att det är klokt att tänka tillbaka till det här med värderingarna, att tänka värderad riktning istället för slutmål. Alltså istället för att tänka att jag ska starta en unicorn. Jag ska starta en sån startup som säljs för över en miljard.
Miljarderna ska rulla in.
Ja, precis. Mm. Istället för att tänka så kan man tänka då att vilka små steg kan jag ta i värderad riktning? Alltså om man tänker kompass istället för destination.
Ja, jag fattar. Och varför gör vi det? För att destination kan bli avskräckande. Man tänker, jag kommer inte få in några miljarder, jag ger upp.
Det kan bli motsatsen till motiverande.
Säg att jag har tänkt på min 90-årsdag och mina barn har hållit ett tal som är att du levt så nära naturen, din kärlek till liksom djur, flora och fauna så tydlig.
Mm.
Och jag brainstormar att de bara, gud, jag vill ju jobba med djur. Jag vill bara, djur och natur.
Ja, din kärlek till faunan just det.
Nej, men det här är ett tankeexperiment, Björn. Då betyder det, då ska jag inte tänka så här, jag måste få det där jobbet på Skansen. Utan jag kan tänka, nu ska jag sätta mig och undersöka vilka olika arbetsplatser och yrken som finns som har med flora och fauna att göra.
Just det. Alltså det kanske,
vilka vänner känner jag som jobbar med något liknande?
Du kanske vill bli Jonas Wahlström då, men att man kan göra så istället, ja. Precis. Ja.
Och att just i sitt huvud tänka att det här är små steg närmare liksom det där, alltså att det här har en större del i min tillvaro.
Ja.
Mer än att tänka vinna eller förlora just det här jobbet.
Ja, precis. Att man inte blir för fixerad i det i alla fall. Mm. Jag vet att vi har pratat i tidigare avsnitt om det här värdet av att visualisera sig själv.
Ja.
Där man vill vara. Och det kanske är då som den nya Jonas Wahlström. Så att man kan göra den övningen också då.
Mm.
Men att man inte fastnar i det. Utan att man så här tänker att vilka små action steps kan jag ta i värderad riktning. Så.
Jag kommer på en sak som är lite rolig. För att jobb är ju inte bara... Alltså så här, 90-årsdagskalaset och jag vill leva nära naturen.
Mm.
Ett karriärsbyte här skulle ju kunna vara, jag vill ha ett jobb där jag kan vara friare så att jag har mer plats för naturen. Alltså den liksom röda tråden, eller så här, kopplingen till värderingarna behöver ju inte vara, jag ska bli Jonas Wahlström.
Nej.
Den kan ju bli, jag ska kunna jobba ifrån Dalarna.
Ja.
Och sitta och speja ut över...
Precis, jag har en liten konferens med mig själv en gång om året.
Ja.
Oerhört liksom,
avundas dig för det.
Privilegierat, jag fattar det. Sådär. Mm. Men jag tar, brukar ta typ en vecka om året då jag liksom planerar mitt arbetsår och arbetsliv. Mm. Sådär. Och i det så brukar jag alltid uppdatera min egen sån livskompass med värderingar. Då. Och en som är bara med år efter år det är sådär, i jobbboxen, det är frihet. Att det ska vara fritt. Då. Och det är precis så som du säger, att då finns det ju massa olika små steg som är i linje med den värderingen.
Jo, men där ett jobb också kan vara det som möjliggör, apropå att så här, vara närvarande förälder.
Mm.
Då behöver inte jobbet vara att jag jobbar på förskolan där mina barn går, utan att det är ett jobb där tid finns för det.
Absolut, precis.
Vad betydde djuren för dig när du var liten?
Det betydde väl allt, kan man säga. Jag var vansinnigt intresserad av djur. Och så fick jag ett årskort av min mormor när jag fyllde 8 år. Och då började jag skolka från skolan då i andra klass. Och så sprang jag på Skansen.
Vad är nästa steg?
Jo, det är att identifiera och utvärdera liksom inre och yttre hinder, kan man säga.
Mm.
Helt kort, en bara konkret metod man kan ta till här är att vi har den här brainstorminglistan då med massa olika förslag.
Frisör, Jonas Wahlström, supermodell.
Ja. Och då kan man sätta poäng på dem. Det finns lite olika sätt att göra det här, men i det här exemplet jag ger nu då, så utifrån 2 parametrar, 1-10.
Mm.
Lust. Hur mycket lust känner jag inför det här?
Just det.
Ja, hur roligt känns tanken på att vara administratör, inte på den här avdelningen utan på, alltså på löneavdelningen istället för på personalavdelningen. Så.
Mm.
Den förändringen, liksom, hur roligt känns det? 1-10, där 10 är högt, 1 är lågt. Och det andra är, hur genomförbart är det?
Supermodell, 10 av 10, genomförbart. Nå.
Just det.
7, nu ska jag.
Och sen så kan man då kolla de som hamnar högt på lust men lågt på genomförbarhet.
Mm.
Varför är det lågt på genomförbarhet?
Mm, just det. Har inte adekvat utbildning, bor inte i den staden.
Just det. Och sen kan man låta det där vila någon dag.
Mm.
Det brukar vara ganska häftigt faktiskt hur saker och ting kan falla på plats bara det får lite tid.
Mm.
Sånt som känns omöjligt och sådär.
Ja, ja.
Och sen så kan man återbesöka sin lista och där man nu har som man strukturerat upp med några sådana olika hinder. Och så kan man kanske ge sig på att problemlösa lite. Mm. Okej, den där utbildningen finns bara i Gävle, men ska jag kolla om det finns en möjlighet att läsa den på distans kanske?
Lite.
Jag kanske skulle kunna jobba extra på helgerna, så får jag råd att sluta på mitt nuvarande tråkiga jobb och plugga och så vidare. Mm. Alltså man kanske kan hitta lösningar på sånt som verkar svårt eller omöjligt. Ah, det är ett sätt att ta sig an det här.
Mm. Jag blev jätteinspirerad. Trist bara att det skulle betyda att jag kanske hittar ett annat jobb som är roligare än att göra vår poddbjörn.
Nej, det får du absolut inte göra.
Inte troligt.
I hate this job. I hate this goddamn job and I don't need it.
Härnäst då?
Ja, alltså vi har ju det här steget då som är att planera in och genomföra. Det är ganska ofta där som vi så att säga fallerar.
Mm. Att skriva ihop det där jädra CV:et. Ja. Finns det någonting jobbigare?
Mm.
Och egentligen i praktiken så gör man ju jobbigare saker varje dag.
Ja.
Alltså skriver fler ord, gör mer research eller vad, vad det nu var.
Mm.
Men det är någonting som är så oöverstigligt besvärligt. Varför är det så, Björn? Är för man känner att mycket står på spel? Eller, för alltså, man gör ju både tråkigare och jobbigare saker varje dag.
Ja.
Än att liksom uppdatera CV:t. Mm. Eller som många känner, som man bara, där man bara har liksom jobbat på så man aldrig ens satt ihop något.
Mm.
Dels det. Sen kanske att man känner att så här, som för mig är det en jätteviktig faktor, så fort jag drar mig för att göra någonting, att jag känner så de andra gör det här mycket bättre. Jag känner mig typ osäker på hur man gör. Resultatet kommer inte bli bra. Och då skiter man i det helt.
Ja.
För CV brukar ju ändå behövas i någon form i ett karriärsbyte.
Verkligen. Alltså, och det där du tog upp, det är två tungt vägande skäl. Sådär. Men, alltså, jag tror, en grej är att ofta känner vi att vi gör liksom tillräckligt. Alltså, vi upplever på något vis att vi gör tillräcklig nytta
bara
genom att tänka. Alltså att, ja, men jag är i en förändringsprocess så som jag tänker på det här. Men det spelar liksom ingen roll om man inte gör någonting med sina händer och fötter och så ute i verkliga världen. Det är där det måste hända.
Mm.
Och jag vet att det låter banalt och självklart, men alltså det är många, många av oss som går i den fällan. Alltså det liksom händer ingenting. Och där handlar det om att skaffa sig en så här, alltså, du vet det här med mätbara mål då, att man måste jobba med någon typ av så här, tidsatt mätbart. Liksom. Den 20 februari har jag gjort det här som jag skulle göra. När, var, hur, med vem? Alltså ställa sig de frågorna. Senast den 20 februari ska jag ha skickat 4 stycken ansökningar till de här personerna, eller företagen eller vad det är.
Mm.
För då kan man följa upp och kolla om det har blivit av och så. Alltså man måste jobba med den typen av konkretion. Det är ute i världen som det händer, inte i vårt huvud då.
Och det som är bra är att det finns mellansteg, för att det är inte alltid man är i form för... Alltså jag till exempel har ett jättemotstånd för att skicka... all typ av korrespondens som jag upplever som att jag ber om något.
Ja.
Hej Jonas Wahlström, jag vill träffa dig och se om ditt jobb verkar kul. Det är ett jättemotstånd.
Du är så otroligt bra kvinna, reder sig själv, slog det mig nu.
Nej, men alltså jag hade ett gräl med min kille häromdagen som var, alltså, vi satt i en bil, men de som gick förbi måste ha trott att det var något ohälsosamt som pågick. Vi var så förbannade. Där en av de sakerna han sa var så här, Lina, det här går inte, du är liksom... Just det där, att reda sig själv, att vara så totalt oberoende av allt och alla. Det är helt omöjligt att leva med dig, det går inte. Du är så, att jag är så himla himla rädd för att behöva någon eller något.
Jag funderar på om du har bett mig om hjälp en enda gång, jag tror inte det.
Nej, jag var jättearg på Alex för att han hjälpte aldrig mig. Och han bara, men du har aldrig bett om hjälp. Jag bara, det har jag ju. Han bara, nej, när har du någonsin bett om hjälp?
Mm.
Det var faktiskt det första min terapeut sa när jag gick i terapi för första gången. Då gick vi massa gånger och sen tittade på mig och sa, Lina, du blir aldrig arg och du blir aldrig om hjälp. Och där står vi än idag. Men det jag skulle komma...
Det skulle förmodligen vara en jättebra övning för dig.
Ja, men det jag skulle komma till var att i vissa, det är lite dagsformsberoende. Ibland, jag har en viss här, kanske tilltro till mig själv eller känner att jag själv har varit generös och hjälpt andra eller vad du kan tänka sig vara. Så plötsligt ser jag så att då öppnas den dörren. Då känns det inte lika jobbigt. Eller att jag kanske redan har bett någon om hjälp så att det liksom är igång. Och det har hjälpt mig att så här, om man kommer på sig själv att någonting har jättemotstånd, men plötsligt en liten sekund så är det inte riktigt lika jobbigt. Och det kan vara så här, man var bakis. Eller man liksom hade ätit en så god bulle. Så att just då, bara passa på då.
Ja.
Möla ut dem där liksom. Mm. Liksom skriv på Facebook till 10 pers. Bara, tja, ska du ta en lunch någon dag? För då är det gjort.
Ja.
Alltså de här mellanstegen, att liksom bara liksom kratta lite eller skicka ut någonting.
Mm.
Det finns stunder i din tillvaro där det känns extra lätt. Använd dem.
Ja, jag har en egen metod som jag kallar Chardonnay-metoden som jag kommer att ta upp senare.
Åh, din metod låter underbar.
Den är djupt kontroversiell faktiskt. jag brukar bara prata om den i slutna rum, men nu bjuds jag er på
ja,
den. Den kommer så småningom.
Ja, jag tror att jag kommer däppa om den till Riesling-metoden för mig själv. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Jag tänkte jag ska ta upp liksom ett par olika aspekter av det här.
Ja.
Dels har vi det här med dilemmat.
Just det.
Should I stay or should I go?
Yep.
Alltså man kan ha en relation på ett jobb och så.
Ja.
Jag tänkte att vi ska prata om det. Sarah, hur kan man tänka kring det?
Ja, alltså jag har 3 mig närstående vänner som i exakt detta nu sitter med sådana dilemman. Ska bli det här, gör det här eller det här? Hur ska jag, vad ska jag vara? Vem ska jag bli? Gud vad roligt.
Och det här är sånt som man kan tillämpa på relationer och sånt där också. Helt enkelt när man, alltså man är i en livssituation som är väldigt präglad av
hans jobb, hans relation såklart. Det är så viktiga saker i livet. Ja. Och det kan vara the pressure of the now. Man sitter mitt i det. Det är svårt att ha en liksom, tydlig blick sådär, på vad som är rätt att göra. Och så. Det är ju väldigt vanligt att jag sätter på det här i kliniken. Det handlar väldigt ofta. Folks problem är ju inte sällan kopplade till någon typ av dilemma. Då. Och det finns en massa olika sätt att ta sig an det här. Här har vi en sån, den kallas fyravalsmodellen. Just den här specifikt har en Dr. Angela Morgan som är australisk psykolog. Då. Det är hon som har tagit fram just den här strukturen. Men det är väldigt likt med hur jag brukar jobba och sådär. Hämtat ur ACT-DBT, två terapiformer då, som jag brukar jobba med. Så här. Fyravalsmetoden. Det finns liksom fyra olika sätt att ta sig an ett dilemma. Man gör fyra kolumner. Ett för var och en av de här olika fyra valen då. Och sen så kan man lista fördelar och nackdelar. Hur skulle det här påverka mig i min situation? Och framförallt, skulle det ta mig i värderad riktning? Skulle det ge mig ett meningsfullt liv? Så det är själva grunden. Ja, men det första är då att försöka alltså förändra den befintliga situationen. Förändra situationen jag är i. Jag jobbar på företag X och jag liksom trivs inte så som det är. Vad skulle jag kunna göra här för att få till det? För att trivas bättre på företag X då? Och då är det några frågor man ska ställa till sig själv. Till exempel, vad är inom min direkta kontroll?
Ja, just nu är vi tillbaka vid sinnesrobönen som jag tycker är så himla inspirerande i alla sammanhang.
Ja, det är det. Precis, och det ska jag säga att hela den här dilemmaövningen är väldigt sinnesrobönig. Men den är högupplöst.
Ja, perfekt.
En högupplöst sinnesrobön. Så vad är inom din direkta kontroll? Och det är ju liksom, vad gör jag med min mun och mina händer och mina fötter? Alltså sånt som jag har 100% i kontroll över. Det kan ju vara till exempel då ens sätt att vara mot andra. Att jag skulle kunna vara rakare i min kommunikation. Jag skulle kunna åtminstone försöka arbeta mer koncentrerat.
Just det, så att jag kan gå hem lite tidigare.
Ja, eller så. Jag skulle kunna arbeta mer. Det skulle kunna vara ett sätt. Jag kanske kan fixa någon utbildning. Sådär. Alltså någon som jag faktiskt kan bestämma över själv om jag får eller inte. Sådär. Och sen så fundera över det och hur det kan påverka en situation då. Och sen så ska man också fundera över sånt som är utom ens direkta kontroll men som man kanske har möjlighet att påverka indirekt. Alltså vi kan inte fjärrstyra andra hur Ann-Katrin beter sig mot den. Man har ingen direkt påverkan där. Men man skulle ju då kunna prata med den här knepiga kollegan och uttrycka hur man uppfattar hennes beteende.
Just det.
Ja. Man kan inte fjärrstyra chefen, men man kan be om ändrade arbetsuppgifter. Lite så, utvärdera vad man faktiskt kan göra. Och sen så sätta också då en deadline för önskad förändring brukar vara bra. Har jag inte fått till det här inom x månader, då är det jag som lämnar bygget. Eller säger upp mig. Så. Ja, det är i princip den lilla utvärderingen man gör i det här alternativet då.
Du sa någonting om plus och minus. Ska man göra det också här för det man är i nu? Min arbetsplats nu.
Ja.
Vad är bra med det? Vad är dåligt med det?
Just det.
Och sen så, vad kan jag förändra? Och vad kan jag förändra indirekt?
Just det. Och sen så har vi nästa
kolumn.
Nästa kolumn, ja. Som är att ändra sitt förhållningssätt till arbetsplatsen då. Eller sin situation. Och det här är ju precis samma i relationer faktiskt. Så här, att vi kan lägga väldigt mycket krut och energi på att gå i kamp med det som inte går att förändra. Till exempel att om jag har det här jobbet, 30% av mina arbetsuppgifter kanske kommer att vara svintråkiga. Det ligger i sakens natur. I den här tjänsten så är det på det viset. Ja, men, till exempel, du vet, jag jobbar som psykolog, man måste skriva journal. Det finns lagkrav på det. Nu har inte jag så mycket emot det, men om man var en person som tyckte att det var jättejobbigt med den typen av grejer, då kan man ju antingen liksom bara gå runt och koka och vara så förbannad och muttra över tingens ordning. Eller så kan man bara försöka förhålla sig på ett annat sätt till det.
Och hur kan det låta då?
Ja, precis. Det är alltid så svårt att prata om det här med acceptans, för att det är så. Det handlar inte om att man behöver tycka om det.
Nej, men nu är det så här. Alex bara, Lina som är så självständig som aldrig någonsin ber om hjälp. ja, det är väl kul att ha någon som inte ber om hjälp för mycket i alla fall. Just nu det. Är hon sån. Ja, ja.
Jag satt och käkade lunch igår. I min ensamhet. Och så funderade jag över... Så här, vad är... Alltså om man ska koka ner det till en mening. Det så här, bästa psykologiska tipset som man kan ge, typ.
Oh, wow.
Eller vad är liksom kärnan i de flesta människors problem? Och så satt jag och hade en liten sån topplista i huvudet. En liten battle av olika saker.
Ja, just det, just det.
Och så sa jag till mig själv när jag satt på den här Kina-krogen att kanske är det här med... var man förlägger sin uppmärksamhet.
Just det.
Minns du när vi pratade om det här avsnittet Livets lyckokurva?
Ja.
Och att en sån grej med varför äldre personer ofta är gladare då är att de har slipats av livet till att bli mycket bättre på att välja relationer, att välja vad man lägger fokus. Så här, där har vi Kalle. Han är en otrolig energitjuv. Han får inte plats i mitt liv längre. Jag ska vara med Anna istället. Eller, där har vi en hög med sopor som jag blir nedstämd av att titta på. Här har vi en vacker pelargon. Nu ska jag bara flytta min blick till pelargonen då.
Om jag inte kan flytta på sopögen så får jag flytta blicken.
Ja, ja, exakt.
Den är jättefin. Jag tänker på den här älska, glömma och förlåta. Som är en sån där ramsa för liksom livets, vad är det nu? Lär dig livets bli, älska, glömma och förlåta. Både glömma och förlåta handlar ju om att flytta fokus.
Ja.
Alltså jaja, whatever. Och sen så fokusera på älsket.
Och det handlar ju verkligen då inte om aktiv bortträngning. Det är inte det här att den här toxiska positiviteten, att allt ska bara vara... Man ska inte låtsas om sånt som är jobbigt, läskigt, svårt, smärtsamt. Utan det är mer bara konstatera att det finns där. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Och det är en del av livet. Och nu väljer jag istället att titta på pelargonen. Alltså man behöver inte gilla. Eller liksom, det är inte acceptans i den meningen. Att man ska stå ut med skit. Utan det är bara att så här, okej, det finns där. Jag ska inte lägga så mycket fokus på det. Och liksom, kanske lite banalt. Men jag tänker så här, väldigt, 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 väldigt mycket av det som pågår i så här behandlingsrum och så har att göra med att en person lägger väldigt mycket fokus, går i kamp med sånt som är bara en del av livet på något sätt.
Just det, just det.
Jag tänker mig att den här delen, den här acceptansdelen handlar rätt mycket om det. Och jag tänker också om man går till relationsområdet, att så här, de som man har runt omkring sig som har de, som känns som att de har ganska lyckliga och hållbara relationer. De är sådär att, ja, alltså Janne, fingerat namn, är liksom, just den här sidan av honom är inte kanon, men jag har försökt få till det i 10 år. Det verkar inte hända så mycket. Det kanske kan få vara så. Alltså det finns ett ganska stort mått av acceptans för olikhet.
Och att lyckliga relationer som man ser är ganska bra på att glömma och förlåta.
Ja.
Alltså gör sån i hand. För jag tror att det finns, det uppstår en konflikt när man har saker i sitt liv som inte är som man tycker att de borde vara. Eller gör åtminstone för mig att uppstå en konflikt. För att, så här, att det känns så här uppgivet att acceptera.
Ja.
Att det känns som att man liksom fogar sig eller blir någon form av liksom dörrmatta som går till ett jobb fast man inte tycker att det borde göras på ett visst sätt. Men att så här, om man kan hitta en styrka i att så här, ja, fast så här är det. Det får väl vara så då.
Ja.
Det är en rätt kingig... Det är härligt när man kan hitta styrka i det där glömma och förlåta momentet och känna att man är så här, fan, jag gjorde, I did something good här när jag accepterade.
Ja, precis. Och inte att man är uppgiven utan att man är
stor.
Att man är stor.
Man liksom borstar av sig det lite och bara fokuserar på något annat.
100%. Ett citat från den här psykologforskaren då apropå det här och en arbetskamrat. If you accept that John is always late, that he cannot remember to follow through on tasks, but he's basically a great guy who adds value to your life. Don't put yourself in a position where you need to rely on him.
Alltså, just det. Man anpassar sin situation utifrån vad det är som gäller här.
Just det. Så kan det också vara. Att det blir lite så här, ännu mer engelska nu då, men expectation management. Att man anpassar sina förväntningar lite grann och så också. Alltså att det är det andra valet. Kan jag liksom jobba med mitt förhållningssätt? Finns det något i det som jag kan bara tillämpa på det här dilemmat?
My job consists of basically masking my contempt for the assholes in charge.
Vidare. Alternativ tre.
Lämna situationen.
Ja, plus och minus på det. Ja. Jobbigt. Plus spännande.
Ja.
Osäkert.
Precis, alla de här tre första innebär ju att man får lämna komfortzonen då, va? Mm. På olika sätt. Så är det. Mm. Om man börjar verka för förändring i situationen, mm, så kommer man att vara tvungen att göra nya lite läskiga saker.
Yes.
Om man förhåller sig på ett nytt sätt kommer man att få göra läskiga saker på insidan.
Yep.
Och om man lämnar situationen så ger man sig ut ur det okända.
Mm.
Och det är ju läskigt på sitt sätt då.
Så det är plus och minus i det. Och vilka frågor ställer vi oss sen?
Jo, när är det man ska ta till det då kanske? Alltså, om man är i en så här helt toxisk miljö. Om man har ont i magen när man går till jobbet eller så. Mm. Kan ju det vara väldigt bra information. Alltså, mm, om man har en väldigt stark söndagsångest. Det var så himla härligt när jag för ett par höstar sedan kände att efter semestern, mm, noll. Alltså bara lust inför, mm, hösten.
Mm.
För första gången i livet. Mm. Sådär. Det hade tagit en hel halv livstid att komma till den punkten. Ja. Sådär, men det var ju väldigt skönt att man gjorde det.
Och så alltså, är det nu, du och jag pratar om det ganska ofta när det är alltså, söndagar och så här, arbetsveckan börjar, man bara, wi, vad kul!
Ja.
Att det liksom känns lacho.
Ja.
Ja,
precis. Och jag tyckte du nämnde det tidigare där, att liksom lyssna på kroppen lite.
Mm.
Du och jag brukar ju ibland varna för att lyssna för mycket inåt.
Ja, just det.
För att inre rösten brukar ju, det är ju den som gör att vi skjuter upp saker och,
ja,
är lite...
Den spelar oss alltid, den vill oss inte alltid så väl som vi tror.
Och den vill oss inte alltid så väl som vi tror, men med det sagt så kan det finnas en del information om man, mm, känner liksom en djup, om man får ont i magen av att gå till, mm, en, mm, arbetsplats, så finns det ju bra information i det. Gör det. Mm. Och då kan det vara dags att checka ut. Och sen så kan det ju vara mer, såklart, det kan vara mer lustdrivet. Det vill säga att jag trivs i grund och botten, men, mm, jag tror att jag skulle kunna trivas ännu bättre. Det är väl så det har varit för dig, tänker jag.
Mm.
Lät som att du beskrev, mm, det på det viset.
Och där, för mig som sagt, det har ju aldrig varit så att så här, bu, här kan, det här kan jag bara inte vara kvar i. Utan en känsla av att nu är jag färdig med det här.
Mm.
Alltså inte så här, vilken vidrig situation, utan en situation jag är klar med.
Ja. Och här kan man väl gå tillbaka till den här brainstorming-listan, att om man har många 8, 9, 10 på den här lustpoängen på det, mm, som man hade brainstormat fram, så ja, men då kanske man ska kika på vägar dit. Så att det behöver inte bara ha att göra med att man vill ifrån något toxiskt.
Nej, just det.
Ja. Men med det sagt, det här är sånt som man ställs inför när man har klienter som är på jobbet och vantrivs.
Mm. Mm.
Då brukar man faktiskt göra precis på det här sättet. Att man, mm, så här, är det något situationen, är det något i ditt förhållningssätt, eller är det kanske bara så att du ska checka ut?
Mm.
Och ibland kan man höra hårresande historier då om liksom mobbningsliknande situationer och en väldigt toxisk företagskultur eller så. Och ibland är det bästa att bara tack och hej.
Ja.
Sverige. Mm. Och sen har vi...
Fjärde kolumnen.
Ja, och det är också ett val som är göra ingenting.
Oj!
Att göra ingenting är också ett aktivt val.
Alltså det vill säga inte förändra något, att bara inte, låta det vara som det är.
Att bara låta det vara som det är ett aktivt val.
Det är ju väldigt bra att komma ihåg.
Tillbaka till
status quo är...
Ja.
Du tar ett steg i status quo-riktningen.
100%. Verkligen. Att liksom stanna kvar i det som är ett aktivt val. Det är bra att tänka så. Man får lite agens då. Alltså,
ja,
man får en känsla av att okej, okay, jag sitter, mm, i cockpit. Jag,
ja.
Och jag vet att ibland så kan man ju vara i, alltså du vet, i destruktiva relationer. Så man kan uppleva att man inte har någon agens. Och,
mm,
och jag har den största liksom förståelse och respekt, mm, för att man kan vara i det. Men det är bra att bara påminna sig om den här liksom Kierkegaard, danska...
Mm.
Filosofen, hans take på det här var ju att vi väljer i princip allt i livet, mm, utom att vi måste, mm, välja och vi måste dö. Det väljer vi inte. Men resten är vi ansvariga för.
Mm.
Sanning med modifikation, tycker, mm, jag. Men det ligger något i det.
Så i kolumn nummer 4, så säger ja, plus och minus med exakt situationen som jag är i nu. Vad skulle det... Ja, vänta, det här, så här vill jag ju inte ha det.
Nej.
Jag vill inte välja det här. Det här är det sämsta alternativet av alla.
Just
kanske
det
man landar i då.
Just det. Det där borde, måste, som du och jag, mm, brukar prata om. Att man kanske tänker att jag måste jobba si och jag måste jobba så. Och jag måste, mm, så här, ja, måste du det? Är det någon som håller en pistol mot ditt huvud och säger att, mm, du måste in på måndag?
Eller är det ett val du gör och varför gör du i så fall det valet?
Just det.
Mm.
Och att göra den lilla tankeövningen kanske, mm, kan uppfattas som lite provocerande. Men, mm, ändå good stuff.
Mm.
Mm. Och sen så kan man bara kika på de här fyra kolumnerna, den där utvärderingen, pros and cons. Vad tyckte du om den här övningen?
Jag tyckte att denna dilemmaövning var jättebra.
Ja.
Jag tycker om varje gång man synliggör att situationen du är i nu är... För att så här, även om du upplever att du inte har ett fritt val, så finns det ju ingen annan som har större agens i ditt liv än vad du själv har. Det gillar jag. Men vi är ju också väldigt förändringstillvända.
Så är det.
Du och jag.
Mm.
Jag vill genast hem och göra såna här kolumner, även fast jag inte alls är i någon valsituation själv. Men jag vill göra det med alla mina vänner som är i det.
Man ska skjuta in en grej, tycker jag. Det här med liksom ekonomiska realiteter.
Ja.
Och hela liksom klassaspekten och sånt. Alltså jag känner att Kierkegaard missade det. Att funderar man på hur man ska ha råd med gummistövlarna till ungarna, så... Då upplever man inte att man har så stora gräns.
Nej, man har kanske inte heller tiden att sitta och göra en fucking fyrfältare om vad man ska acceptera och vad man ska förändra.
Så är det. So come on, let me know. Should I stay or should I go? Om man bestämmer sig för att ta klivet, så har jag lite... Jag har valt ut en så här handfull med favotips.
Åh, vad bra.
Nu vill jag bli den där Jonas Wahlström eller Atlantseglaren eller... finanshajen eller...
Eller vill jag säga rockstjärnan som vill bli administratör. För det är ju ett lika stort hopp det. Behöver inte alltid vara liksom de liksom guldkantade drömmarna som är det stora hoppet. Det kan ju
du hade någon underbar sån story som du tog upp i något avsnitt med någon vän som var konstnär och blev revisor, tror jag.
Ja, exakt.
Tog ett sånt kliv. Det tyckte jag var...
Exakt.
Det är inspirerande. Det som är inspirerande är ju att så, tänka fritt. Det tycker jag är coola.
Ja, exakt.
Nej, men några tips då som jag alltid brukar skicka med.
Ja, nu kan vi inbilla oss att vi sitter... Vi har alla fått audiens hos Björn Banbytaren. Och så sitter vi med ett eventuellt gott glas Chardonnay framför oss.
Ja.
Och pick your brain.
Och det första tipset då, det jag kallar den... Det formella namnet är aktivera nätverk. Men det är egentligen två metoder som är kombinerade. Nämligen bombmattemetoden och Chardonnay-metoden.
Någon gång ska jag samla alla dina metodiknamn.
Just det.
Mm.
Så här, ett skäl, vi var inne på det lite tidigare, det är så, varför är det så knepigt att dra igång en sån här?
Ja, det finns otroligt mycket motstånd igen.
Säg att du har bestämt att du vill bli Jonas Wahlström eller något annat.
Mm.
Ja. Djurpark känns lite mossigt, eller?
Nej, hur aktuellt som helst. Har du inte läst om schimpanserna? Ja, du menar så att det är mossigt så. Nej, men vi ska in i djurparken och förändra dem inifrån.
Ja, okej. Okay. Mm. Men säg att du vill bli det då. Alltså, då handlar det om att på något sätt aktivera nätverk. Och med nätverk så menar jag inte nödvändigtvis att det behöver vara folk som du redan har ditt nätverk. Det kan också vara folk som är utanför. Det skulle vara i det här fallet då, eftersom du behöver höra av dig till... Du har inte så mycket försänkningar i djurparksvärlden.
Du vet vad, det vet man inte.
Nej.
Man vet inte vilka där som är brorsa med någon som och så vidare.
Men du behöver i alla fall, folk behöver få veta
att du... Limpan är ett djurintresserad, två vill jobba med det.
Just det.
Ja.
Och själva bombmattemetoden-delen då, det är att varför är det här så obehagligt ofta? Mm. Jo, det är därför att man tar en väldigt social risk när man kontaktar folk.
Mm.
Alltså risken för avvisande helt enkelt, som är så otroligt grundläggande som jag ofta återkommer till då. Att någon ska säga att tack men nej tack. Eller kanske inte ens svara eller så. Tar på självkänslan. Det är en sån här sak som arbetssökande ibland brukar beskriva. Att man nu har skickat massa ansökningar och inte fått svar från hälften och nej från resten. Sådär. Det är klart att det är jobbigt då. Men det måste göras.
Mm.
Alltså det behöver hända. Den här gamla klischén eller inspirational quote som jag faktiskt gillar. Den här Wayne Gretzky att 100% av de skott jag aldrig tar missar mål. Så är det ju. Att liksom, gör man ingenting så blir det ingenting heller.
Mm.
Så att man behöver bara börja prata med folk.
Mm.
Och bombmattemetoden då, det är att man ska göra det ganska storskaligt, tänker jag.
Mm.
För att då får inte varje kontakt så himla stort värde.
Just det som jag brukar säga när folk ska ut och dejta och är livrädda för det. Bjud 10 killar på dejt. Och inte än.
Exakt.
Så står det inte och faller med den, utan
precis.
Det försvinner lite i bruset.
Det försvinner i bruset. Så att säga att du kontaktar 28 personer, du ignoreras av 25, en säger nej, men det är två som svarar.
Mm.
Och då kommer du att få liksom positiv energi där, och liksom processen kommer vara i rörelse och du kommer få en kick av det och de här avvisandena kanske försvinner lite då. Alltså det blir inte lika jobbigt. Mm. Så att det är ju en grej då. Mm. Och den här Chardonnay-metoden som jag egentligen inte står för riktigt, men som jag ändå tycker har något. Och det är förstås inte riktig Chardonnay då, även om det kan vara nog så mysigt, men kanske inte i sådana här sammanhang. Och det jag menar med det är att du vet, 2 glas Chardonnay, då kan man ju känna sig ganska god.
Just det, eller efter ett härligt varmt bad eller efter att ha liksom suttit i ett gött snack med sina godaste vänner och självförtroendet är på topp.
Ja, det är det jag är ute efter då. Att, att när man känner sig lite stark och glad och optimistisk, peppig så, eller när man är på en, bra plats.
Man kan framkalla känslor av 2 glas Chardonnay genom att sätta sig själv på en bra plats. Och då?
Och då sjunga iväg, alltså bombmattan.
Ja.
Man bara blåser iväg alla 28 LinkedIn-meddelanden sådär. Vid ett och samma tillfälle så har man det gjort.
Mm. So when did you know you wanted to be a model?
Hmm, I guess it would have to be the first time I went through the second grade. I caught my reflection in a spoon while I was eating my cereal and I remember thinking, wow, you're ridiculously good looking. Maybe you could do that for a career.
Do what?
Be professionally good looking.
Right.
Nästa tips för den som bestämt sig.
Jo, det är att presentera idéer. Och både du och jag har varit arbetsgivare.
Mm.
Vad älskar man, alltså när någon hör av sig och söker jobb hos en, vad är det man gillar då?
Att de har lite koll på det man gör och det känns att de kommer med något nytt, ja, något man inte redan har.
Det är det hetaste som finns i arbetsgivarvärlden. Mm. Alltså att man bara, hej hej, så jag gillar det ni gör, jag har tänkt på det här och att man skulle kunna förbättra det och göra sig och göra så. Och det behöver inte vara så att det förslaget behöver vara kanon, utan det är mer, det handlar om attityden.
Jag blev provocerad nu, märkte jag direkt.
Ja, vad kan jag göra för er? Alltså den
Men jag blev provocerad för att det kändes som att du sa så här kände jag. Vem är du att komma och berätta för oss hur vi borde göra det?
Just det. Man får bli göra det på ett lite smidigt sätt, tänker jag. Har ni tänkt på att man skulle kunna...
Man kan säga så här. Det här har ni givetvis redan på gång, men det känns att det vore jättekul att se hur skulle det här museet kunna jobba med båtar.
Ja, precis.
Mm. Du menar, jag är lättstött som chef. Jag blev sur. Jag älskar din erikedom, men jag vill inte att du ska komma från någon annan än nej.
Ja, just det. Men man får väl ha lite fingerspitzinggefühl där och göra det på ett icke-provocerande sätt. Mm. Där man inte så att säga dömer ut kanske befintlig... Men den brukar, alltså att man
den toppen.
Huvudsaken är att man har en konstruktiv ansats och visar att jag vill göra någonting för er. Inte vad kan ni göra för mig.
Ja,
sådär.
Exakt.
Mm. Och sen så har vi ett kanontips.
Ja, vilket är det?
Skaffa en mentor.
Ja, vad gör man med den, Björn?
Det här är
så be om hjälp upphöjt till 40.
Den här är otrolig. Det här är min favorit.
Mm.
Man utnyttjar massa olika psykologiska mekanismer.
Du har berört det här med mig tidigare.
Ja, det är en Benjamin Franklin-pryl.
Just det, du ber om hjälp och så blir den jättevänligt inställd till dig och börjar tipsa om dig och börjar ge dig liksom olika gräddfilar in i saker och ting. Och så.
Tack vare liksom Benjamin Franklin-effekten så är det här ett sätt att egentligen liksom avancera flera kliv i någon typ av... rekryterings...
Skaffade du dig en psykologmentor när du skulle börja plugga psykologi?
Jo, men det har jag gjort. Absolut. En sån grej jag gjorde var att jag såg Fredrik... en game changer. Mm. Jag såg Fredrik Livheim, en fantastisk människa och KI-forskare. Jag såg honom på tv i en morgonsoffa. Och bara, han är på KI, där pluggar jag, för jag pluggade då. Och så var jag så här... mail till Fredrik. Mm. Hej Fredrik, så jag såg dig på tv, jag tyckte det var väldigt inspirerande att höra dig berätta om det här. Ska vi kunna ta en lunch på KI?
Nej, men alltså, vet du vad det här är, Björn? Det här är sånt killsjälvförtroende att...
Ja, är det det?
Alltså, det är så många... Det här är så långt ifrån mig och då liksom vet jag att jag ändå är sedd som en människa med mycket, mycket gott självförtroende.
Just det.
Göra anspråk på någon annans tid. Oj.
Men vi kan absolut ta en lunch.
Såklart.
Men då såg det ut till att det var minimala trösklar. Det är ju inget jobbigt för honom att sätta sig. Och han äter ju ändå lunch där varje dag. Så att, då åt vi lunch ihop på KI. Och klipp till ett år senare, eller ett och ett halvt, då vi släpper bok ihop. Tid att leva, en stressbok som jag har varit, liksom förändrat mitt liv kan man säga.
Men alltså det där Björn, både din förmåga att nätverka och att liksom, för det handlar ju också om att ge och ta. Du tar ju motsvarande samtal, om någon hör av sig till dig och vill liksom ha dig som mentor så säger du ju ja. Mm. Vilket för mig, det här strider mot själva fundamentet i mitt liv, nämligen att vara oberoende. Ja. Att inte behöva andra. Men det är väldigt inspirerande att höra att man kan göra så här.
Precis.
Att när jag hör, för jag har några vänner till som är sådana, de berättar hur de liksom... Så då hörde jag av mig och bad om att få de bästa 10 tipsen. Man bara, what? Är du sjuk i huvudet? Och insåg att den de hörde av sig till tyckte inte alls att det var sjukt.
Vet du vad grejen är? För att jag har ju också varit i andra ändan.
Ja.
Och det som händer är att man blir så smickrad.
Ja.
Och det spelar ingen roll om det är en så här, du vet, precis gått ut gymnasiet. Mm. Hej, jag tycker att din så här karriär verkar spännande. Kan inte vi ses? Och så. Och det här med mentorskap, det behöver inte vara att man har ett formellt mentorskap. Nej. Där man ses en gång i veckan eller månaden eller kvartalet. Det kan vara jättebra, men det kan också vara att så här, kan vi ta en fika en gång om året eller så?
Mm, just det.
För att det är bara ett otroligt sätt att bara hoppa över massa led i någon typ av så här karriärshierarki och komma upp till typ toppdog eller någon som är rätt högt upp. Så där.
Mm.
Jag gjorde det här också när jag var en oruttad reporter och rätt vad det var så fick man sitta och fika med någon mediechef, liksom, jättehögt upp. Så där. Och ja, jag har liksom killsjälvförtroende och så vidare, men
det är väl ett kanonbeteende som tjejer, oavsett självförtroende, kan i sådana fall jobba på att ägna sig åt lite mer.
Just det. Och åt, liksom, här får, man får ju nej ibland.
Ja.
Verkligen. Ja. Men det är så här, lilla gubben, det har jag inte tid med, förstår du? Alltså, jag har ju fått det också.
Ja.
Men det är ju en av 8 som har svarat ja. Så lite bombmatta där också kanske.
Ja, jag hade en morgon för några veckor sedan. Det var en sån här, du vet, riktig kaosmorgon hemma. Barn behövde lämnas. Hemmet var i ett tumult. Och jag bara, Alex, jag måste gå. Jag har ett jätteviktigt möte.
Mm.
Lämnade allt för att dra på mitt jätteviktiga möte. Som var att träffa en väldigt mycket yngre journalisttjej. Som hamnade i någon sån här karriär. Så hur ska jag göra med det? Ska jag göra det här eller det här? Där jag, på mitt initiativ, för hon hade liksom på Instagram visat att hon var i lite dilemma. Och jag bara, du, vi ses och fikar och snackar. Och satt där i kanske en och en halv timme och pratade igenom olika alternativ och mina erfarenheter och hur hon kände. Och gick därifrån och bara, det här skulle jag kunna lägga mitt liv på att göra.
Det är så fruktansvärt belönande. Det är ju det.
Ja!
Alltså på så många nivåer. Dels att man blir väldigt smickrad av att den här personen tycker att man verkar klok.
Ja.
Typ. Och sen så är det också väldigt, väldigt, man får en sån här helpers high. Alltså det känns ju väldigt...
Ja.
Och sen så rätt för det, så man ganska investerar i den här personen och tipsar om den till höger och vänster.
Mm.
Och så det man kan, alltså jag fattar att det finns jättemycket motstånd här. Men om man bara kommer över den tröskeln och vågar så finns det mycket belöningar på andra sidan.
Tjejer, hör ni mig? Alla tjejer som tycker att det där känns jobbigt att höra av sig till någon mäktig typ, gör det bara. Jag gör det med er. Vi försöker tillsammans.
Och sen så en sista grej.
Ja, och det är?
Var inte rädd. Och det låter banalt.
Mm. Det låter lite som en show av Henrik Schyffert.
Det låter lite som en show...
100% som en show av Henrik Schyffert.
Det låter också 100% som en bok av Luleå-författaren Torbjörn Säve.
Eller som det som står på en kyrka på Södermalm.
Just det. Men det har något. Och om man tänker så här. Ett liv i trygghet och utan förändring passar många alldeles utmärkt.
Mm.
Och det är toppen. Men om man är lite mer som du och jag, Lina, och njuter av förändring och i förändring, så är det bra att tänka på att man behöver ta lite risk. Man behöver liksom kasta sig ut och man kommer att fejla och det är okej. Okay. Man får svar på ett mejl av 30, kanske genererar något och det är ofta värt det. Så våga.
Våga, och en sak som man brukar använda som en ursäkt för att inte våga är så här, det är inte läge nu. Alltså man inväntar liksom tills stjärnorna ska stå rätt. Och det här vet alla där ute som har blivit föräldrar, att det finns inget perfekt tillfälle. Det finns ingen stund där man bara, men nu sitter allt, nu kör vi. Några av de mest förträffliga barndomar har uppstått ur ett fullkomligt pisstajmat kaos. Och lite så tänker jag även på att ta det här klivet. Att om allt ska sitta, så här, liksom familjebiten, världsekonomin, då kommer du kunna använda det som en ursäkt för evigt. Att inte förändra något. För det är du som bestämmer när det passar. Och passar det dig nu så är det kanske läge. Nu sticker jag ner till Hollywood och gör karriär.
kommer att ta en månad ungefär.
Björn, tack för att vi fick ta en karriärsfika med dig, jag och alla lyssnare. Det var jätteinspirerande och kul. Skrapa ihop det du kan som är möjligt att dela på Instagram i form av fyrfältare, fyrkolumnar och sånt.
Får se vad det blir, ja. Ja, något blir det.
Och för er där ute som har gjort det här, alltså bytt bana, kan inte ni dela mer på Instagram? Antingen om ni vill dela i egna flöden och tagga in oss eller skriva som en kommentar under oss. Jag tror att det kan bli så otroligt inspirerande för alla som är lite veliga eller tycker att det är lite för läskigt att höra att det går. Jag vet att åtminstone funkade så för mig. Björn, när du och min andra goda vän Stefan, båda två, utan att ni kände varann, bestämde er för att lämna era toppkarriärer för att bli studenter. Så,
och hamnade i samma klass.
Och hamnade i samma klass och är idag jättegoda vänner. Det var så... Jag gick och skröt för folk om det. Jag gick och berättade för allt och alla för jag tyckte att det var så livgivande. Det var så invigorating. Så att ni som har gjort något liknande, berätta för oss så ska vi se att det kan kanske inspirera en annan. Med det är dagens avsnitt slut. Tack Björn Hedensjö, författare, psykolog och barnbytare. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd. Tack vår producent Klara Wallin och tack Beppo där vi spelar in. Och ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.